Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till Sportklubben, jag heter Jakob Schelin. Idag så har vi med oss en ny gäst i det här 11:e avsnittet och ingen mindre än Mikael Samuelsson, sportchef i SSK. Han har ju suttit på posten i ungefär ett år nu. Det var runt nyår som han blev utsedd till nya sportchef i klubben. Och vi kommer prata om det året, vi kommer prata om säsongstarten och spelet, vad han gillar och vad han inte gillar. Också om hans NHL-karriär och hur man egentligen bygger en vinnande kultur. Det och mycket annat, det kommer här, så god lyssning. Här på en torsdag morgon. Är det?
Torsdag idag.
Dagarna smälter ihop när det är många matcher som den här veckan. Varannan dag nu. Och jag får säga välkommen Micke Samuelsson till podden.
Tackar.
Vi såg en match igår. SSK spelade i Övik. Imorgon är det Bickalskoga på hemmaplan. Nej, Vita Hästen till och med. Du ser det, jag som är förvirrad här.
Nej, det är många matcher.
Ja, det är ju det. Ja. Vad tycker du om säsongstarten så här långt?
Jag tycker den har varit blandad, definitivt. Försäsongen var splittrad i resultatbitar och hur vi ville formera trupperna och hur vi presterar. Och det tycker jag lite grann har fört sig in. Aningen bättre kanske, men samtidigt så mötte vi inte samma nivå som vi gjorde på försäsongen i vissa matcher. Men utifrån vårat eget spel så tycker jag att vi har steg att ta definitivt fortfarande. Frustrerande när man, det som är mest frustrerande är att vi visar att vi kan spela, vilket vi gör stundtals. Då får, det är det som är nackdelen för spelarna, då vet vi att de kan spela och då förväntar i alla fall jag mig att vi ska spela så. Som berg- och dalbana som är fram tills igår. Jag vill inte se den. Men där är vi nu. Och det är lite ny sits. Det är det som jag också gör utmanande att jobba med. Att okej, kan vi få ihop det? Det är klart att alla lag vill spela bra hela tiden. Men hur gör man? Det är det som är nöten att knäcka. Jag har också varit spelare. Så jag vet att man inte är på tårna hela tiden. Och man känner sig fräsch i benen. Det är inte ofta man gör det. Men ändå kunna spela på en hög nivå som laget har bestämt, så man vet att att kemin finns där. Och det, med kemi menar jag att jag vet var mina lagkamrater åker någonstans, ungefär i alla fall, så man inte börjar sväva ut på egna saker. Och där, än en gång, där är vi stundtals, men inte hela tiden. Så det är frustrerande men utmanande.
Vad tror du är nyckeln för att hitta en jämnare nivå? Har du varit där själv som spelare i lag som har haft höga toppar men inte kunnat spela liksom konsekvent?
Ja, precis. Jag tror att du börjar med ödmjukhet. Och ödmjukhet inför att det är inga lätta matcher. Att alla lag såklart krigar för sitt. Det är en bra början. Och för att vara det, då får du hitta rätt individer som är villiga att vara ödmjuka också, som inte tycker att, det är klart man ska ha ett självförtroende, men självförtroende bygger du av att du är här varje dag och gör jobbet, inte att du lyckas peta in en eller två puckar.
Just det, för det här man ju ofta spelare som resonerar att gör man bara mål så kommer självförtroendet och går det lättare, och sen är brist på självförtroende gör att målen inte kommer, så det blir som moment 22 som...
Ja, precis. Alltså, ett mål hjälper till. Mm. Alltså, det kan det verkligen göra. Och i vissa lägen blir det så här, det var ketchup-effekter som kom där. Alltså, i något enstaka fall. Men än en gång, jag tror att du blir hård mellan öronen på en daglig basis. Att du, Och du bygger upp ditt eget självförtroende med jobbet du gör och så som du agerar på än en gång på varje dag, inte någon match när du lyckas få ett friläge helt plötsligt och sätter dit den. Ja, det är väldigt kortsiktigt.
Vad är det du gillar av det du ser i spelet just nu? Om vi ska prata lite mer detaljer.
Men jag gillar att alla är påslagna, vilket de är vissa stunder. Och då ser man mönster och då ser man att vi går genom mitten och vi är tuffa och jobbiga att möta. När vi väl bestämmer oss för det. Vi gör försvarsmässigt så håller vi dem på utsidan. Att vi boxar ut dem. Nu är det väldigt detaljerat. Men det att alla egentligen köper in på vad jag tycker en helt okej och relativt enkel spelidé. Som ledarna försöker framföra.
Mm. Vad är det som du vill slippa bort?
Hur då menar
du? Vad är det du ser som du inte riktigt gillar?
Ja, det är det att de inte bestämmer sig för att göra det hela tiden. Och det för mig tror jag att... Jag vet inte om de orkar. Alltså det är inte fel att... Eller kanske fel att säga så. Att de inte, inte orkar vara så bra som de kan vara. Varje dag. Mm. Det är just det varje dag som man gärna vill trycka på lite extra. Och det är jobbigt. Och det är att vara proffs. För det här är ju det de gör. De har ju, i alla fall i A-laget, det är ingen som gör någonting annat egentligen. Och när man har det, då tycker jag att man kan kräva vissa saker också, det ska kräva. Jag vet inte om det är satt förut eller någonting, och det spelar ingen roll, utan det är så det är just nu. Men ibland så känns det som att folk tycker att det är okej att vara bara okej. Mm.
Det där är ju, låter lite som den här kravbilden du har pratat om sen du tillträdde. Det kan också handla om vilken kultur man bygger i en klubb. Vad skulle du säga är, man pratar ofta om det, vinnande kultur. Hur definierar du det efter karriären som du har haft?
Bra fråga. Vinnande kultur är när du får ett gäng killar, om det är 8-10 stycken, som vet vad som krävs, som drar åt det hållet att vara jobbiga att möta, på riktigt jobbiga att möta, som inte tummar på de reglerna. Det behöver inte vara de som är mest framgångsrika i ett lag eller ligger i toppen poängliga. När du sätter det fundamentet, alla som kommer in efter det, de vet, de kan anpassa sig. Att det är den här vägen vi gör i Södertälje sportklubb. Det tror jag är jätteviktigt.
Så man behöver en kritisk massa för att gruppen ska följa då? Alltså.
Ja, precis. Precis. Och först blir du måste inte vara en ledare för att göra det. Du blir automatiskt ledare. Först tror jag att du blir en bra följare. Och en bra följare, det är när du gör rätt saker. Än en gång, du behöver inte vara i poängliga toppen. Du behöver inte spela alla powerplay eller liksom vara framgångsrik så. Utan du gör rätt saker. Och sen helt plötsligt när du har varit en bra följare, det är inte så att du måste ställa dig upp i ett omklädningsrum och säga massa saker heller, du kan vara ganska tyst, men ditt beteende är det rätta. Helt plötsligt så har du blivit en bra ledare, helt plötsligt så får du ett A på bröstet och sen vips så eventuellt tar du ett C på bröstet. Det är dit vi vill. Så där är vi inte än med det vi har sett nu. Vi har bra individer i laget. Men den kombinationen av att orka och vilja vara en bra följare på en daglig basis, den tar längre tid än vad jag trodde den skulle ta. Mm.
Hur bygger man en sån över tid då? Hur kommer man dit?
Jag tror att man behåller killar här. Jag tror inte på att byta ut 10-15 spelare varje år, utan du får behålla killar som är väldigt nöjda och glada och tycker att det är en ära att spela här. Och sen så får du ju, ja, sen är det mitt jobb att försöka hitta de individerna. Men när de väl är här, också en miljö från ledare och runt om klubben som att okej, det är den här vägen som krävs.
Hur löser man det dilemmat då som hockeyallsvensk klubb när många spelare egentligen vill högre upp av naturliga skäl?
de som, jag tror att det går att lösa. Eller jag ser att det går att lösa. Vissa lag har så. De som försvinner, det är ju de som leder poängliga oftast. Det är ju inte de här spelarna jag pratar om. Ja, alla tittar på poäng och alla tittar framåt och offensivt också. Eller väldigt, väldigt defensivt. Det kan hända i något enstaka fall. Men då förhoppningsvis så trivs de så bra så att de stannar ändå. Det är mitt önskescenario. Men ja, jag är inte rädd för att det inte ska gå att skapa bara för att du är en allsvensk klubb.
Samtidigt så underlättar det väl ganska mycket när det gäller till att bygga kultur om de bästa spelarna visar vägen med exempel. Det är ju många som nämner till exempel Crosbys arbetsetik i Pittsburgh och att ja. Då finns det ingen som kan gömma sig när han är den som jobbar hårdast.
Nej, precis. Alltså, är du en bra ledare, du kan inte stå i ett omklädningsrum och säga rätt saker, sen gå ut och agera. Då blir det ju nästan, alltså, det blir inte alls trovärdigt. Det blir nästan pinsamt om man öppnar munnen då. För att kunna öppna munnen i ett omklädningsrum, då bör du göra rätt saker på isen. Och det är det som är de stora ledarna. De stora ledarna är ju oftast inte de som, eller oftast, nu som du tog det exempel, Crosby, ja, han är uppe i poängligan definitivt. Han har ju talang, men det hans största talang, det är ju att han är där och sätter en kravbild på folk och gör det som krävs. Det är ingen som vågar göra någonting annat.
Vilken klubb som du var i som spelare hade den mest utpräglade vinnarkulturen?
Detroit Red Wings.
Man kunde nästan ana det. Ja. Vad var det som utmärkte den?
Ja, men det var just det att från dag ett när jag satte mig fot där, jag började linda klubbor. Jag tycker att jag hela tiden har legat i och försökt mitt bästa. Så. Men när jag kom dit så blev det en helt... Det blev en annan nivå på det. Jag kunde stå och linda klubbor i själva kärnan i omklädningsrummet. Men jag var nästan ensam där. Och det var 50 minuter eller en timme innan match. Jag tänkte, okej, vart är alla? Ja, de är inte här. Så, ja, när jag var klar med mina klubbor gick jag och kollade vart de var. Vart var de? De var i fysrummet. Alltså såna saker sätter sin prägel. Alltså du kan inte stå där då själv ny, komma in och inte gå in i fysrummet. Och där händer det ju bra saker om man är där hela tiden.
Så. Hur byggde man upp den? Vad fick du för känsla av hur man liksom skapade den kulturen? Det är något som sker över tid förstås.
Ja, något som sker över tid. Spelarna hade varit där länge, de som skapade det. Det var, ja, utan att nämna några namn, det var ett bra gäng. Det var många som köpte in på den idén. Och det är mycket lättare när de ser att de hade redan varit framgångsrika när jag kom dit också. Och så fortsatte vi vara det. Och det är klart att det blir lättare då än att vända någonting. Och nu nickar jag utåt här. Men jag anser, nu kanske jag är hård så, men jag anser att vi har inte haft en vinnande kultur här i Södertälje Sportklubb de senaste åren. Att vända det tar tid och det gör du inte själv heller. Så mycket enklare att jobba när man vet att okay, det är det här som funkar. Men nu gäller det att få folk i föreningen, bland annat A-lagsspelarna, att förstå att det här är väldigt, väldigt viktigt.
Var du i klubbar på andra sidan Atlanten NHL som brottades med att vända den här typen av kultur? För där ser man ju varje säsong att det finns klubbar som är fast i förlorande mönster.
Absolut, absolut. Jag har ett bra exempel också, Florida Panthers. Kanonställe att bo på. Jag var där i två vändor. Första gången jag var där var jag inte alls redo för vad som kom att skall. Liksom, shorts och t-shirt och stranden. Sen skulle jag in i ishall. Så det, liksom, shorts och t-shirt för mig, det var semester. Och sen skulle jag in, så jag var inte riktigt redo för det. Men nu var det lite sidospår. Jag skulle komma till med organisationen där. Det var att de bytte spelare väldigt, väldigt ofta. De vågade inte lita på de bra killar de hade. För det är såklart att det är bra killar och bra spelare som går igenom Florida Panthers också. Men de hade inte tålamod. De tradade bort dem. Och bytte väldigt stora och många delar i stort sett varje år. Det fanns liksom inget fundament att bygga vidare på. Även fast det var ett okej lag. Men det okejet räckte tydligen inte. Utan de ville ha in någon, eventuellt någon liten halvstjärna. Men det bygger ju inte lag. Och det bygger inte en vinnande kultur över tid.
Tror att det är vanligt så att man försöker att värva sig till framgång, liksom att det är nya spelare som ska lösa problemen?
Ja, jag tror att det är vanligt. Jag tror att det är vanligt om du inte vet vad det är som är viktigt att vinna. Och alla har ju sin idé, vad de tror på. Så det finns ju båda världar. Jag ser många klubbar som gör det bra. Men jag ser också många klubbar som, ja, som gör det senare vi pratar om. Liksom att värva in någon eller några och någon målspruta. Men egentligen inte kanske gör det dagliga jobbet hela tiden.
Vad plockade du med från ledarna i den där kulturen i Detroit? Jag tänker på Ken Holland som var GM, Mike Babcock som var coach.
Att man måste göra saker rätt varje dag. Det var det största för mig. Att be an everyday player var någonting de tryck på väldigt mycket. Och sen, ja, de försökte få ut det mesta av folk. Babcock hade sina vägar och försöka göra det. Gick han över gränsen ibland? Tydligen så nu i efterhand så tycker folk det. Jag tycker han gjorde ett ärligt och bra försök att få ut det mesta av sina spelare.
Han verkar ha varit en coach som gillade att nästan så provocera folk ur sina komfortzoner och testa dem lite så. Gjorde han det med dig någon gång?
Ja, definitivt.
Hur då?
Ja, men några samtal man hade. Han tog en i bra lägen. Jag tyckte han var, för det första tycker jag han är bra, men han får en, något han sa var så här att okej, okay, who's skating around in number 37's jersey out there? It's like, I don't recognize that guy. The guy I know. Och så börjar han rabbla liksom bra saker. He wins battles, he shoots and he hits the net and he goes hard. Och vad det än är. Det var ett ganska bra sätt att säga det på. Liksom så att okej, jag förstår vad du menar. Jag ska plocka upp det så. Mm. Så det var liksom olika bra psykologiska grejer som han plockade med. Men sen, ja, han gått över gränsen någon gång. Ja, jag har inga, folk tycker det. Folk, spelare som har gjort någon podd och gått ut och uttalat sig efterhand. Och definitivt, han var tuff mot mig också. Att, jag vet att Chelio sa att han hade spelat, eller nu vet jag i och för sig inte. Jag vet att Modano har spelat 1499 matcher, men han fick aldrig göra sin 1500. Och det var under Babcocks ledning. Sen gjorde Dallas en fin gest mot honom så han fick spela 1500 matcher. Jag spelade i min karriär i grundserien 699 matcher. Och min sista match var i Detroit för Babcock. Och den tyckte jag att jag spelade bra. Och det kan jag ärligt säga att så tyckte jag. Men jag fick inte göra med 700. Så har han varit schysst alla gånger? Nej. Det har han inte. Och tycker jag har varit en skitstövel? Ja, någon gång ibland definitivt. Men ändå så måste jag säga att han, precis som du var inne på, att han fick spelare att prestera och han fick spelare att vara utanför deras komfortzon.
Mm. Ken Holland som var GM i Detroit när du var där, nu är han GM för Edmonton. Man får väl säga att de är den NHL-motsvarigheten till sportchef, även om det jobbet förmodligen är lite större ändå, många anställda och så vidare. Vad plockade du upp från hans ledarskap?
Engagemang för det första. Han var en som verkligen brydde sig. Han hade ett lätt sätt att prata. Han gick och funderade en del, men ofta lättsam, så att säga. De fyllde i varandras skor ganska bra, Babcock och Ken Holland, tycker jag. Han var den som var, ja, den lätta av dem, och ja, och Babcock var den som verkligen ställde krav på ändå. Så, men de har en tydlig plan hur de vill ha det. Jag kommer ihåg någon kom in och sa liksom att Du vinner inte i oktober, november, utan vi vinner i april. Och we doesn't make the playoffs in oktober, november, but we can sure be out of the playoffs in oktober, november. Mm. Så det gäller att vara med, att inte tappa för mycket poäng i början. Och så delar vi in det liksom i 10 matchets segment. Liksom så att vi ska ta si och så många poäng och försöka hänga på. För det är otroligt svårt och ta i kapp egentligen, som SSK gjorde förra året, börja knappa in poäng på andra. Så det gäller att inte tappa. Du behöver inte vara i toppen hela året. Det är bra om du är det, såklart, men du måste inte vara där. Men du måste börja liksom, du får inte tappa för mycket, så komma för långt efter, men vara med och liksom och successivt bygga upp det under året, att spelet sitter, börja plocka lite mer poäng här och där, och sen så blir det en uppåtgående trend. Genom säsongen.
med tanke på det då, vad tycker du om takten som SSK har plockat poäng hittills i år? Ja. Första fjärdedelen här.
Det beror på vilken dag du intervjuar mig. Vi sitter där efter Björklöven-matchen, så ja, men nu är vi på gång. Nu kan det hända någonting. Och sen så, ja, vi tog en match. Det här är efter gårdagskvällen mot Modo, där jag tycker att vi kastar bort en match. Definitivt. Vi har inte råd med det. Vi utan att spela briljant hockey så har vi en ledning. En tvåmålsledning som vi... Det är inte så att de slår oss, utan vi slår oss själva. Mm. Det är frustrerande att se.
Mm.
Sen kan det vara individuella misstag, eller vi visar oss inte för varann. Det rör mig egentligen inte i ryggen. Vi får inte att klaffa på en daglig basis, match efter match efter match.
Mm.
Det är ledarnas stora utmaning och spelarnas.
Mm. Du har ju varit sportchef i nästan ett år nu, kan man säga, även om det var lite diffus när du började egentligen. Du blev utsedd runt nyår och sen så tillträdde du till 100% i maj. Men du har jobbat ungefär ett år och sen var du sportchefsansvarig innan. Hur har din ledarstil förändrats under tiden?
Oh. Nej, alltså,
har du lärt dig om jobbet?
Ja, bra fråga. Jag har lärt mig att det tar längre tid än vad jag trodde att det skulle göra att se resultat. Jag tycker att det är två steg fram och sen ett stort steg tillbaka. Och sen men nu är det två steg fram igen. Och sen så tror jag att nu har vi någonting på gång. Det har vi tydligen inte. Inte så. Så har jag lärt mig tålamod? Ja. Jag tror inte att jag har lärt mig det än. Men jag måste nog lära mig det. Att ta det lugnt. Jag går väldigt mycket upp i varv. Egentligen för mycket för att vara hälsosamt. Jag är engagerad. Jag vill se saker och ting. Och jag har sagt det förut. Den största anledningen till att jag tog det här jobbet, det är att jag tycker att det här området där man själv bor och folk runt omkring ska fungera på ett bra sätt. Allt från barnidrott upp till genom junioråldern. Och egentligen har man en hälsosam och bra förening. Och det tycker jag att vi har tagit steg dit. Vi är absolut inte klara. Jag tycker att vi har ett bra folk i föreningen. Eller bra människor. Alltså så. Det är inte att de kan allt om hockey eller någonting. Men den här ödmjukheten och inte, eller att behandla folk bra med respekt. Den tycker jag mig kunna se i alla fall.
När tålamodet blir påfrestat, vad gör du för att inte ta impulsiva beslut då? Hur ser liksom den, har du några principer för din beslutsprocess så att det inte blir irrationella grejer så här, direkt efter en match?
Jag hör vad du säger. Det är en bra fråga. Jag gillar egentligen inte att göra någonting under tidspress. Inte när det gäller affärer eller någonting utanför hockeyn. Det är klart jag skulle säga att jag är engagerad, men jag är inte jätteimpulsiv heller. Så skulle jag beskriva mig själv, men sen får jag andra säga att jag går ner i tränarrum och pratar med spelare och definitivt ryter till ibland, men det hinner lägga sig innan du tar vissa beslut tas inte direkt efter match, då ventileras det, vad är det som har hänt, vad hände här egentligen, vad är okej och vad är inte okej, men beslutet tas inte den kvällen utan vad som ska göras i framtiden, om det är allt från att byta någon kille i någon formation till att faktiskt göra sig av med någon eller ta in någon eller vad vi, det är en pågående process som växer fram det bestäms inte på 5 minuter.
Nej. Vad har varit den största utmaningen under det här året?
Att inte brusa upp så mycket. Att just, som jag var inne på tidigare, behålla tålamodet och se det lite mer långsiktigt. Det låter ju så tråkigt och det är det även för mig. Att vadå långsiktigt? Hur jäkla långt kan man se? Det har folk sagt nu i 10 år. Så vad är långsiktigt?
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Siktigt, ja. Ja, det är inte ett år i alla fall. Ett långsiktighet, det vi var inne på tidigare också, att försöka behålla en stomme i laget. Så jag ser det här förra året, eller här, det är mitt året. Det är allt jag kan titta på. Vad som har hänt innan det har inte jag haft någon kontroll över. Det är nu först jag har kontroll över det hela. Långsiktighet för mig är 3-5 år i alla fall, när man börjar hitta någonting att bygga vidare på. Vi kan vinna en match, vi kan vinna två matcher också, så, men det ska hålla också. Det är det du vill, liksom, år ut och år in. Skulle jag vilja säga att det här håller, och även om, jag säger inte att jag ska kliva av eller någonting, men även om det skulle hända något med mig eller liksom, den som tar över, att okej, det här är ett gediget lag, så här för vi oss här. Även ledarna ska också komma in och säga, oops, okej, så här funkar det. Så här funkar det här. Mm. Det är inte så att ledarna som kommer in ska sätta sin prägel på det. Jo, till viss del. Men den är redan satt av föreningen.
Hur går det att jobba långsiktigt den här säsongen då? Med omvärldsläget som är och menar, du har en trupp med ett par spelare som eventuellt ska vidare till NHL-camper. Några kontrakt går ut 15 november. Mm. Hur är det att jobba långsiktigt just nu? Går det?
Ja, det tycker jag. Det går. För att det är inte de spelarna vi har räknat med ska vara kvar. Det är bara förhoppningsvis då grädde på moset som är våra toppar. Men det vi pratar om, den här core-gruppen som är den är, de spelarna tillhör inte den. Vi har inte räknat med dem. Så det är två olika saker. Så jag tycker att det går att jobba på den core-gruppen definitivt. Mm.
Samtidigt är det ekonomiska läget väldigt osäkert. När jag hade Robban här i podden, Robban Andersson, klubbdirektör, så var han inne på att det är svårt nu för er att kunna skriva kontrakt för nästa år, för ni vet inte vad ekonomin kommer tillåta. Och nu är ju ett sånt läge där man som sportchef oftast brukar planera för nästa år. Ni har, jag ska se, jag räknade ihop det här, men ni har 1, 2, 3, 8 spelare med kontrakt över nästa säsong. Hur kan du planera för framtiden för tillfället?
Den är ju mycket svårare. Alla sitter i samma sits. Så jag antar att inte våra spelare går ut och skriver kontrakt med andra klubbar heller. Utifrån det så, ja, vi har 8 spelare under kontrakt, men vi hoppas ju behålla några av dem. De som visar framfötterna, de som visar de sakerna vi pratade om tidigare. Men ja, visst, det är ingen som varit med om, varken Robban, jag eller någon annan, det här som händer nu. Du kan ha en liten miniplan, men kommer den bli av, det vet vi inte. Vi får ta det lite som det kommer.
Tror att du kommer kunna förhandla några nya kontrakt under säsongen? Med de spelare ni redan har, eller är det helt uteslutet?
Det är fortfarande, det är november nu. Runt februari-mars förhoppningsvis så vet vi mer vart det här tar vägen, för det blir någon säsong nästa år. Vilket vi innerligt hoppas, självklart. Att det blir, jo men det ja, kanske inte ett av de större kontrakten.
Nej.
Så kan man väl säga. Men vi måste ju fortfarande ha ett lag.
Mm.
Så det är ju, ja, någon gång måste det göras.
Men hur tror du att det kommer bli liksom? Robban pratar om att han tror att lönemarknaden kommer pressas ner. Många klubbar kommer dra på sig skulder och behöva liksom gå igenom stålbad. Hur kommer det påverka spelarna på marknaden? Kommer man fortsätta betala de bästa spelarna som man har gjort? Eller kommer, alltså, vilka kommer behöva ta smällen om lönerna går ner, tror du?
Mm. Ja, jag jämför lite med NHL. Det är mittenskiktet som tar smällen. Mm. Är det. Alltså stjärnorna kommer alltid få betalt. Och sen har du minimumlön i stort sett som du måste egentligen tjäna för att gå runt. Men därmed sagt att sen får du välja själv hur du vill bygga laget då. Vill du bygga med då stjärnor? Har du råd överhuvudtaget att bygga med stjärnor? Jag tror att man kan vara framgångsrik utan stjärnor. Jag tror verkligen det. Självklart så måste du ha några med talang och så, men du måste framförallt ha hungriga spelare. Det tror jag mer på än stjärnor. Det är klart alla är stjärnor i sina serier, stjärnor i allsvenskan, men
det är väl det att kvalitet kostar lite mera oftast. Och samtidigt vill du spela en kreativ hockey med offensiv och puckkontroll och så. Och det kräver en del skills, och det är väl det som kostar pengar också ibland.
Ja, det gör det. Och det som blir svårigheten i det här, det är att gå ner i lön för spelarna. Det är en otroligt svår nöt att knäcka. Alltså, och just för självkänslan också. Nu kanske det är speciellt. Nu kanske spelarna och agenterna förstår att det finns liksom inte någon. Men det är alltid någon klubb som ändå lyckas liksom trycka upp det och pressa upp det.
Var det vi fick se i år? När det, alltså, någonstans så tyckte jag det såg ut som att AIK fick in pengar och började värva. Och sen var det många sportchefer som också värvade rätt tunga namn. Kunde du känna av den kapprustningen?
Ja, det kunde jag. Jag vill inte säga någon namn vilka som startade där och så, men definitivt. Alltså... jag fick samtal till mig, det är den här nivån eller så tittar vi på någonting annat. Så klart jag kunde känna av den. Samtidigt så vet jag inte egentligen vad de hade lagt för nivå om inte någon hade börjat. Så det är egentligen hypotetiska frågor. Utan det är det som kallas förhandling. hur tuff vågar man vara på agenter och spelare på sin kant och föreningen på sin kant. Mm.
Förra säsongen så gjorde du en hel del förändringar under säsong och fick effekt på det. Du pratade om den här otroliga upphämtningen som klubben gjorde. Vilket handlingsutrymme har du nu den här säsongen med tanke på det ekonomiska läget? Du ville ju länge hålla en dörr öppen för att se vad som skulle hända med AHL och NHL och spelarmarknaden. Nu verkar det som att AHL inte kommer igång förrän i februari. NHL har satt starten till 1 januari, men det verkar inte skrivet i sten. Vad har du för handlingsutrymme just nu?
Ja, inte alls lika mycket. Men det vi gjorde förra året, det var inte så att vi drog på så mycket mer kostnader. Utan vi liksom lyckades vända spelare mot en annan spelare. Om man lyckas göra det i år igen. Jag vet inte om vi hade ett bra år och lyckades göra så hela tiden. Men folk är ju mera, eller klubbar är ju mer reserverade för de bitarna också. Utan då blir det nog mera byte av spelare.
Okej, ja.
Ja, alltså nu bara, nu, jag vet inte om det är så, men jag skulle kunna tänka mig det. Folk vill inte dra på sig några kostnader nu. Och så är det för oss också. Så handlingsutrymmet är mindre nu än vad det var förra året. Förra året gjorde det lite enklare, så att jag var inte tvungen, eller vi var inte tvungna att, det bara blev väldigt bra i att vända en spelare och vända kostnader. Men du hade ändå ett utrymme som jag kände liksom att okej, som gjorde det lättare att förhandla. Jag kunde vara lite hårdare i vissa förhandlingar mot vad det är nu. Så måste vi sätta en deal, då blir det svårare att förhandla än att ha lite mer fria tyglar och lite mer spelrum, så att säga. Men ja, det är skillnad från i år och förra året, definitivt på ekonomin.
Skulle du vilja ha trades i Hockeyallsvenskan?
Ja, alltså jag är inte emot det. Jag har kanske levt i den världen någonting. Jag ser inga stora nackdelar med det.
Blev du tradad någon gång i karriären?
Ja, vart jag.
Hur var det?
Vissa gånger tyckte jag om det, vissa gånger tyckte jag inte om det. Det är inte så att jag blivit tradad massor med gånger, men jag kommer ihåg båda delarna. När man trivs i en klubb, såklart, då vill du inte bli tradad därifrån. Och likaså så är jag vantrivdes i en klubb, eller vantrivdes i ett tufft ord, men jag kunde trivas bättre i alla fall. Och sen så tradade de sig då.
Tjänar spelarna tillräckligt då för att det ska vara rimligt med bytesaffärer i Hockeyallsvenskan?
Ja, alltså...
För det är ju ändå ganska uppslitande för familj och sådär. Snabbt byta ort och så vidare.
Det är sant. Alltså, när det kommer till familjer. Men allsvenskan, det är klart att folk har familjer. Om man slår ut en procentsats så vet jag inte hur stor den är. Men jag tror nog att det är mera spelare som inte har familjen än har familj. Men definitivt. De som har familj tjänas oftast lite mer.
De är äldre och så.
Ja, de är äldre, lite mer rutinerade. De har hunnit bilda sig ett namn egentligen. Så att det tror jag fortfarande. Det tror jag går.
Många no trade, no moment clauses.
Ja, precis.
Men ni har ju som sagt några spelare som har utgående kontrakt den 15 november. Lukas Vejdemo och Samuel Fagemo. Kan du säga något idag om hur det blir med dem?
Nej, jag kan tyvärr inte det. Det är fyra namngivna spelare, licensierade spelare som en klubb får ha.
Mm.
Och ja, de är ju där de är. Och de kan ju inte heller... om de ska spela allsvenskan så kan de inte gå... Jag vet inte om jag säger rätt ens här nu. ja, fyra namn. Så vi kan inte...
Ni kan inte byta?
Nej, vi kan inte byta dem. Och vill vi ha dem kvar? Ja, det vill vi. Men det är ju, man måste vara två för att dansa. Så vi får se om vi kommer överens och om de fortfarande vill spela här. Så några sådana diskussioner har väl inte riktigt förts än. På ett väldigt, väldigt tidigt stadie i alla fall.
Men det är bara 2 veckor kvar tills dess.
Ja, precis.
Så hur stora förhoppningar har du att de blir kvar?
Nej. Får man säga inga kommentarer än? Nej, men jag hoppas att de är kvar, definitivt. Vi tycker om deras sätt att vara och deras personligheter. Så det kommer de långt med. Och jag tror att de, nu talar jag för dem, men de är ju här av ett skäl. Att vi kan erbjuda istid, annars hade de inte varit här. Jag tror de definitivt mår bra av att fortsätta spela. Man tittar ur deras synvinkel, vad tar de annars vägen? Ska de sätta sig hemma då och inte göra någonting? Men jag vet inte vad de har att kunna ta vägen någonstans. Men det ser ut som de trivs i alla fall.
Vad är din plan liksom, om det inte blir någon fortsättning med Vejdemo och Fagemo? Hur parerar ni den spelarförlusten?
Först och främst, då får vi lyfta upp juniorer. Då kommer det ner till ekonomi. Så det är det. Vi har duktiga juniorer som står och knackar på. Så det är ingen katastrof om det skulle hända. Det blir en tunnare trupp, definitivt. Men jag tror att de kan fylla skorna rätt så bra ändå. Och vi ska inte stå och falla med de spelarna som är här. Vare sig för de två spelarna nu liksom försvinner. Vi ska kunna spela bra hockey ändå.
Hur nöjd är du med NHL-lånen hittills?
För att ta alla över, alltså, jag går igenom en och en då, lite snabbt. Bouchard är en klassback för mig. Han spelar svårt ibland med väldigt, väldigt små marginaler. Det såg vi även igår kväll här.
Mm.
Som kan gå fel ibland. Men överlag så är han... Han är väldigt duktig med puck och sätter upp dem på forward i fart och tar oftast rätt beslut. Inte alltid, det är ju ingen, men oftast rätt beslut. Jag önskar han kunde skjuta lite mer. Fagemo startar ju grymt bra. Alltså hans åkningar och han spelar ett annat tempo. Jag tror att han kan fortsätta självklart utvecklas. Han har stött på lite patrull. Han ser aningen frustrerad ut ibland att det inte går som precis i början.
Men kan det vara så där du ser att han spelar ett annat tempo? Att det är svårt att hitta omgivning som kan haka på i det tempot? Och att han blir lite som att han i matcherna spelar för sig själv ibland?
Ja, men det är
ingen hänger på.
Nej, ja, precis. Sen vad det beror på, definitivt. Han kanske behöver slå ner lite på farten så han får med sig folk och sen så slå på igen. Eller... att de andra, hej, nu gäller det att vara med åkningen här. Mm. Och sätta in sådana spelare som kan matcha hans tempo. Det är det ledarnas roll är.
Har ni sådana?
Ja, det tycker jag. Det tycker jag definitivt. Och du kan hitta, som jag sa, du kan hitta en kombination. Det är inte bara att jag ska åka jättefort. Du behöver hitta andra spelare och du behöver ha hjälp av andra spelare. Du slår ner på tempo till 2 sekunder för att kunna dra upp det sen igen. Det är ju vad en smart spelare gör. Men man ska komma ihåg att alla de killarna som är här är ganska unga. Det är inte så att de har hittat rätt i sina roller för att jag har varit framgångsrik ett år någon annanstans och jag har talang. Det är inte så jäkla lätt att komma in i den allsvenska och producera match efter match efter match. De behöver också hjälp. För att de tillhör en NHL-klubb, det är ingen garanti för någonting.
Nej. Och sen, är det lite skillnad på om du kommer hit som då egentligen prospect eller som fullfjädrad knockout-spelare som du själv gjorde en gång
precis,
i tiden.
Definitivt. Och där har vi liksom, jag var ute ganska tidigt med de värvningar som är här nu. Just som du säger, kanske prospects, kanske inte, vissa har inte gjort en NHL-match ens. Och sen så ser du andra klubbar som väntade lite och där förändrades någonting. Att de låste fast det till 4 var inte riktigt klart under den tiden. Ska jag säga att jag var för snabb? Nej, det vill jag inte säga. Vi tycker om dem vi har ändå. Men det finns ju mer. Marcus Sörensen, Vita Hästen. Ja, det ska vara skillnad på några. Och Bokvist och några till som är väldigt, väldigt duktiga hockeyspelare.
Hur ser du på det att reglerna ändrades under vägen?
Ja, nu får jag nästan säga inga kommentarer heller. Den är ju tuff. Ja. Alltså, jag vet inte. Hela den här situationen, det som händer i år. Jag förstår att allsvenskan måste ta vissa beslut och kan inte ha allting klart. Men det är alltid tufft när saker och ting ändras under vägen. När det inte är riktigt samma förutsättningar för alla lag. Det är det ju när man tittar på att ni får ha fyra. Och det kan man ju hävda så. Men just när datumen och när det sätts. Fyra satte vi sig för att det var vad den mesta klubben när de reglerna blev till. Jag tror att det var Almtuna som hade tagit in fyra stycken då. Då kör vi fyra. Mm. Så att inte de behöver liksom ta bort någon. Mm. Men att de var namngivna och sådana bitar, ja, det var inte riktigt klart så. Men gilla läget. Och sen så försöker jag det bästa av det.
För att cirkla tillbaka till vad inne på. Vad tycker du om Axel Andersson och hur han har kommit in i gruppen?
Jag tycker att han är en bra spelare. Man behöver jobba med Axel. Han har jättemycket hockey i sig. Sen så spelar han spelar aningen för svårt ibland. Alltså han vänder bort den och gör det väldigt bra. Om man kan släppa upp puckar på forwards efter en vändning. Kanon. Stark i kroppen. Men det som han har gjort nu, han vänder en gång och så vänder han eventuellt en gång till och sen så kanske han fastnar ibland, men nu det gjorde han började bra och sen så det som jag precis beskrev så gjorde han det några matcher, men då liksom Dennis pratade med han och Niklas också där nere, tränarna, och sen så nu har han börjat spela väldigt bra igen, så och grejen är, han är också ung, han lär sig hela tiden och det är precis i den utvecklingen som de ska vara i en allsvenska och få göra vissa misstag och kanske kliva bort och titta, sätta sig på läktaren ibland och titta hur fan spelar det här laget, vad behöver jag göra för att vara framgångsrik och lära sig från läktaren någon match och sen komma tillbaka och okej, jag har förstått nu så det är inga, ibland så är det inga nackdelar, det kan vara positivt också att liksom ha de här utmaningarna framför sig, eller det måste alla ha.
Såg du det någonsin som positivt när du satt på pressläktaren?
Nej, inte mycket. Det var tränarna var riktigt dåliga. Nej då. Men nu, jag pratar av erfarenhet egentligen. Jag vet att de inte säger, vad fasen pratar den där killen om? Det är ju inget positivt att sitta på läktaren. Men det kan det vara om man tar åt sig det på rätt sätt.
Mm. Vejdemo och Gustafsson?
Gustafsson har kommit in och spelat väldigt bra. Han var, ja, det syntes att han inte hade varit på is precis när han kom hit och var här 10 dagar innan han fick spela sin första match. Men han växer för varje match tycker jag. Han ger ett lugn längst bak. Vejdemo började lite avvaktande och lite försiktigt. Han började komma igång och nu tyvärr så åkte han på en smäll där. Men ja, det är som det är. Upp med huvudet ibland. Lite sig själv och skylla också. Utan att vara tuff så liksom lyft upp huvudet annars så smäller. Det var en bra tackling.
Du känner igen den där typen av tacklingar från Detroit också?
Ja, precis. Jo, definitivt. Jag såg dem. Jag såg dem från nära håll. Kronwall gjorde det riktigt bra. Definitivt. Och det gjorde, jag kan inte namnet på.
Hardegård.
Va?
Hardegård.
Ja, han gjorde det bra också. Sen att det är checking to the head. Ja, men den som tar emot smällar har ett stort ansvar där också. Det är inte bara den som delar ut, utan han än en gång. Jag såg inget direkt fel i den tacklingen.
Nej, det kan jag säga. Det tyckte inte jag heller egentligen. Det var otur att han blev skadad.
Ja, ja absolut. Det är en annan femma. Det är klart du inte vill se Wade skadad. Definitivt. Nej. Inte. Men han är bra. Han kommer mer och mer och jag tror starkt på han.
Förra säsongen så var SHL-lån ett framgångsrecept för er. Det är en väg som ni inte har utnyttjat än. Är det något du tittar på?
Ja, vi tittar på det, men det finns inte alls lika stort utrymme för det. Det är någon, jag tror att det är Karlskoga som tog in någon right forward där. Sådär. Men de har ju också värvningsstopp i SHL. Mm. Så de värnar om sitt. Mm. De har inte heller lika mycket spelare att kunna låna ut. Mm. Och på vilka premisser är det? Ja, men du kan låna i 2 veckor så är han borta igen. Okej, då öslar du 1 lån. Mm. Du har 2 lån att nyttja. Så allting ska klaffa. Och det var en gång, det är inte lika mycket att välja ifrån i år. Och det finns inte lika mycket situationer att ta hänsyn till där. Men vi kollar på över det också. Mm.
Nu för att avrunda så går vi in i en ganska intensiv matchperiod. Sen vet vi att vi har julperioden runt hörnet och också är mycket matcher. Vad förväntar du dig av den kommande fjärdedelen av serien och vad tror du att ditt SSK står när vi har spelat halva?
Jag tror att vi står, eller tror, jag hoppas. Tror en annan sak. Jag hoppas att vi är ett lag som vi var inne på tidigare, att vi kan spela mer kontinuerlig hockey. Att vi gör ungefär vad vi ska i varje match. Så att vi drar ännu mer som ett lag. Inte bara ibland. Det är vad jag hoppas på. Och såklart tror på också. Att det ska kunna gå att göra så. Vad allsvenskan är. Jag hoppas att vi får se fortfarande underhållande matcher. Jag tycker att det finns bra lag i allsvenskan såklart. Men Timrå och Björklöven står definitivt ut för mig. I på sättet de uppträder i deras lagbyggen, hur de för sig. Det blir inte, något av de lagen blir inte lätta att slå i en slutspelserie.
Nej, över 7 matcher då.
Nej, över 7 matcher, precis. De är gedigna båda de lagen. De spelar lite annorlunda. Jag tycker att Timrå, ger de ytor så äter de upp en. Jag tycker att Björklöven är lite tuffare. Men det ska bli intressant att se. Det är de 2 lagen. Sen är det några mittenlag också. Eller alla krigar på bra. Alla kan slå alla. Det är inget lag som är... Ja, nu ligger Väsby i botten. Men de är också uppe och nosar och faktiskt kan göra det svårt för motståndarna. Så det tycker jag om. Att det är inte något stryklag alls.
Men att du har 2 lag som är så pass exceptionella ändå, som man får säga att Björklöven och Timrå är just nu, formar det ens strategiska tänkande som sportchef någonting? Att man försöker jaga dem lite? Eller matcha upp laget och värvningar och så, efter vad de har?
Ja, det gör det. Det gör det definitivt. Jag tycker att jag gillar att slå lite underifrån. Som du säger, du matchar upp laget, du vill möta, det är alltid roligt att möta bättre folk och försöka slå dem. Det är tuffare att vara favorit och veta att du blir jagad av alla. Bättre att jaga än att bli jagad. Så det är en rolig morot, att ha framför sig, att försöka ge dem en match.
Mm. Ja, just nu på slutspelsplats SSK och mycket säsong kvar. Vi får se vart det tar vägen. En som vi egentligen får ett slutspel i vår, det är ju inget som vi kan ta för givet tyvärr längre som det är just nu. Men vi har inte pratat så mycket om det och vi ska kanske få återkomma till pandemin senare. Jag får tacka så mycket för att du tog dig tid att gästa podden.
Tack själv, Jacob.
Och med det så får jag bara påminna att ni kan följa oss på Twitter. Ni kan hitta oss på lt.se eller i appen. Hockeypuls-appen har ni förstås också koll på. Så återkommer vi med fler poddgäster och den vanliga bevakningen. Så tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja!
Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.